Hi everybody, it's June Simmons.
Tjena allihopa, det här är Sungen. Och du lyssnar på Alex Room Service. Jag tror det ska handla om Kiss idag. Nu kör vi.
Tack för den introduktionen, Sungen, och välkomna tillbaka till Room Service. Idag så har vi ett extra insatt program på grund av orsak. Jag har nämligen bjudit in min kära vapenbroder och kollega och vän sedan 30 år, Claes Linnaeus, som sitter här framför mig, och tillsammans tänker vi idag podda lite i grupp. Det är ett nytt begrepp för mig. Jag har aldrig haft en gäst så här nära mig, utan jag har bara haft på telefon. Och vi får se var det leder hen. Vad vi ska prata om, ja, det märker vi efterhand som tiden går, känner jag. Välkommen till Alex Room Service.
Tack så mycket, Axel.
Det är roligt att vi kör vidare på de här namnen. Det känns så tryggt på något sätt. Vi har ju fått heta både det ena och det andra. Bergendal är ju mitt stora epitet i alla möjliga sammanhang.
Mm. Och sen... Jag är bara så glad när någon kan uttala mitt efternamn korrekt. Linnaeus. Den är lite marig annars. Så att jag blir överraskad så fort jag hör någon uttala Linnaeus rätt. Så att... Men Claes vet inte var det kommer ifrån, men det är nästan samma bokstäver.
Det är någonstans. Jag kommer ihåg när vi började skriva till varandra 1840, att då hette du i min värld Linnaeus.
Var det så? Ja. Det visste jag inte.
Jag är ju skåning och jag är dessutom sådär rätt trogen med bokstäver. Är det en bokstav vill jag gärna uttala den. Okay. Så att det var Kalle Linnaeus.
Okay.
Ja, tills du en dag, och det här var nog alltså en stund in i vår kamratskap, som du bara nämnde sådär Linnaeus, bara Linnaeus, det låter märkligt, men han säger ju så själv, han borde ju veta.
Min far gillar att skriva ihop A och E som på danska.
Så, alltså Linnaeus?
Han vill ha det så, jag tror det står på hans gravsten till och med. Det kommer inte stå på min gravsten, jag är inte så förtjust i danska bokstäver, så att Linnaeus heter jag i alla fall.
Mm.
Men annars finns en rolig kissrelaterad story om det. Vår vän Rickard Göransson i Motala, som vi köpte kissbrytlar av och delade VHS-kassetter med. Han var ju Kiss Harlem Internationals starke man i Norden, han och Niklas Olsson, 89-90 någonstans. Så kom ihåg, han skickade ut sådana här kassettlistor på bootlegs då. Man kunde skaffa sig. Och jag kom ihåg och ringde honom och ville ha en av hans listor, och han frågade... Ja, vem ska jag skicka till? Vad sa du att du hette? Colineus, sa jag. Ja, okej. Okay. Men vad heter du förnamn, sa du? Carl, sa jag. Sen så fick jag den här listan adresserad till Carl Colineus. Colineus. Så, ja, det är 30 år sedan, men jag kan inte glömma det, Rickard. Men nu har jag kommit över det. Jag börjar komma över det nu i alla fall. Carl Colineus, så kan jag kalla mig.
Det är en fin stund. Det är som när jag fick ett brev... Det var de här Bring eller Citymail eller någon av dem som inte kunde leverera ett brev, och då det var så dålig handstil på det, så att det stod att vi har ett brev till dig, Alex Burgens. Jag tror inte det var jag själv som hade skrivit. Ja, det spelar ingen roll. Det var roligt i alla fall. Mm. Nåväl, 30 år, ja, som har resulterat i en bok. Man skulle kunna säga att 30 års äktenskap har skapat ett litet barn. Det var inte bra. Vi stryker det. Men roligt i alla fall att vi har faktiskt känt varandra i 30 år nu sedan i våras. För det var väl, vilket nummer var det? Okej, det var någonstans i början av 89.
Ja, vi har kommit fram till att det är nummer 289.
Nummer 289.
Januari 89. Mm. Det kom ju två nummer i månaden. Där, ja.
Och det hör ju till saken att jag har ju skickat in annonsen någon gång precis efter spelningarna i september 88. Så att, vad blir det? 4 månaders pressläggningstid, något sånt, va?
Mm.
Och det låter ju rimligt.
Mm. Så var det på den tiden innan internet fanns, ungdomar. Det tog lite tid allting.
Herrejävlar. Ja, innan internet fanns.
Med den här annonsen har vi skannat in och tryckt i vår fina bok här i förordet. Eller i prologen. Det är rätt gulligt faktiskt.
Ja, det är, och det, vi ska ju säga det, att det var väl Mattias Lindeblad som hittade tidningen. Jag har ju undrat i alla år vilken det var, och så har inte jag haft tillgång till vilket nummer det var. Men sen var det i samband med att de gjorde sin dokumentär, Mattias och Melker. Så fick de tillgång till OK-arkivet där och så gick de igenom och så sökte de väl gissa på Kiss eller något sånt i någon form av digitalt arkiv. För det var han skickat till mig en morgon. Kolla vad jag har hittat! Mm. Och jag blev ju skitglad för jag har inte sett den. Det här var det 2016 då eller någonting.
Det var faktiskt jag som efterfrågade den här från Mattias. För jag vet att han har ju alla fysiska exemplaret av OK från 80-talet.
Ah, det var så det var.
Alltså, så det var efter Trollhättan Rock City 2016 när du spelade den här Vincent-dokumentären.
Ja.
Den spelade du väl in där? Jag vet inte om du gjorde alla dina...
Ja, vi gjorde den engelska versionen som aldrig visades. Okay. Den gjorde vi i Trollhättan.
Okej. Okay. Ja, precis. Ja, just det. För att efter Trollhättan så kom jag ihåg att det slog mig med den här annonsen. Borde fan Mattias veta vilket nummer det var. Så han letade upp den här och så skickade han den till mig och uppenbarligen till dig också.
Ja, ja,
så, och Mattias har ju hjälpt mig att scanna in ett okej-omslag till den här boken då också. Som vi har med. För att mitt okej-omslag var så risigt. Men jag ville visa upp det första okej-omslaget som betyder någonting för mig. Mm. Så vi har med där i kapitlet... Journey of a Thousand Years, som arbetsnamnet var ju nostalgikapitlet.
Ja, precis.
Och så ville jag ju berätta om första gången som Kiss verkligen började figurera i min lilla hjärna. Och då så bad jag honom skanna in det här omslaget från OK nummer, vilket var det, 85 där. När jag insåg att Kiss, de hade ju smink innan men de har inte det längre, det var konstigt och sådär.
Varför gör de så?
Ja, varför gör de så? Men då har det ändå gått så här. Det här var mars 85, så då var det väl 1,5 år sedan senare då.
Ja.
Men jag upptäckte ju Kiss lite senare än efter avsvinkningen sådär.
Ja.
Men det var ändå kul att kunna ha med det där omslaget från mars 85 från OK. Så det tackar vi Mattias för.
Ja, men absolut, och det är ju tidningen OK är ju allestädes närvarande i såväl vår bok då, men som i alla fall mitt liv. Inte bara för att jag tycker det är roligt att vältra mig i nostalgi, utan för att utan den tidningen så hade vi ju inte vetat någonting egentligen på 80-talet. För jag förstod inte tyska, så att jag köpte Bravo och den andra Popcorn heter den kanske. Som fanns. Men då, jag förstod inte vad det stod. Och det kom kanske... Nej, det var nu där precis i början av 80-talet. Någonting sånt som
Pop-Rocky.
Ja, Pop-Rocky hette det nu. Ja,
när jag kommer ihåg, jag köpte ju Bravo också, bara för bilderna.
På bilderna skulle
jag. Men de hade sån här lyrik, eller sångtext, låttexter och sådär. Så de tyckte så även på tyska då. Så jag kommer ihåg det här urklippet med Rock and Roll Night.
Ja.
Så var det en bild på Paul och Bruce från An All Ice-turnén. Så att jag memorerar ju Rock and Roll Night-texten på tyska.
Mm.
Ich will Rock and Roll spielen die ganze Nacht und jeden Tag eine Party feiern.
Ja.
Det enda tyska jag kan.
Som du för övrigt citerade i ett brev till mig.
Åh, herregud. Att du minns.
Jo, men det var ju, jag hade aldrig läst tyska då. För du hade nämnt det för din lärare eller något sånt.
Okay.
Och så skrev du de två raderna till mig. Och jag minns ju dem av den anledningen. Jag läste tyska sen på högstadiet i 3 år. Det var ju bortkastat.
Ja, men det är den som har fastnat i.
Heiser als die Hölle. Det är Hot of the Hell, va? Och sen kan jag mycket mer spanska eller argentinska. Rock and Roll Leandro toda la noche. Creaturas de la noche.
Och Ritmo de la noche, det programmet som Kiss var med 94 i Sydamerika.
Ja. Desenmascarado.
Ja.
Unmasked. Dynastia.
Träffade en spanjol en gång och så frågade honom, du, vad betyder Ritmo de la noche? Så förklarade han Rhythm of the Night. Ja, det kunde jag försöka.
Det var en så jävla...
Men ja.
Behöver man inte vara någon jävla Einstein för att komma på?
Nej.
Ja. Nej, men i alla fall med tidningen OK där, så vi lärde oss allting där och sen lärde vi oss att vi behöver lära om, kan jag känna. Men det betyder inte att det var värdelöst eller att det var dåligt, för att utan det så hade vi ju inte fortsatt. Då hade ju antagligen Kiss förblivit en myt om inte OK hade pushat så hårt med Kiss Forever artikelserien 4. Mm. Först var det någon sån fansen har röstat fram med sminklådan, grabbar. Mm. Det är dags för Kiss att återförenas. Och sen så gjorde de den här Kiss Forever-artikelserien. Och där var nog... Ja, när var den? Var det 90?
85.
Var det 85 som Kiss Forever var?
Ja.
Ja, men då är det därför. För det är nog första gången jag läser om att man till skivorna fick grejer. Klistermärke till Rock and Roll Over och
Bonus:affisch.
Så. Ja, och man bara, what?
Därför så skönt med Partners in Crime, bonus:affisch. Ja. Om man då förbeställde så fick man en affisch med.
Ja, ja, första utgåvan där liksom. Ja, absolut. Så, pöbeln där, de får ingen affisch.
Men just den, Kiss Forever var ju enormt stor.
Ja.
Och det var ju Jörgen Holmstedt som låg bakom den. Jag har ju tackat Jörgen många gånger för det här. Vi var ju kollegor på Sweden Rock Magazine under en period. Och idag känner vi både vi, Jörgen och Anders. Det är
helt sinnessjukt.
Men just den Kiss Forever-artikelserien har jag ju, det är ju min bibel. Den och Shout It Out, den boken.
Mm.
Och jag har ju frågat Jörgen liksom allting om de här, hur tankarna gick och var han hittade informationen från. Och det var ju jättesvårt på den tiden. Bland annat så gjorde han en intervju med Anton Figg förra året. Där vi diskuterade vem som var först med att avslöja att han spelade på Unmasked.
Mm.
För att jag har gått igenom Anders Tegners gamla intervjukassetter. Och Anders var hemma hos Ace Frehley, hans etta på Manhattan. Apple West Side tror jag hade en lägenhet i.
Mm.
En bonuslägenhet, en extralägenhet.
Lydia visar mig nu.
Ja. Och den här, på den här intervjun så hör jag då Anders fråga, men Peter lät så här svävande sitt svar när jag intervjuade honom om han verkligen spelade på Unmasked eller inte. För att Ace ville veta, men vad sa Peter? Så där, och så garvade han bara när Anders sa att Peter var så svävande. Så I have no comments. Redan 85 då så var det ingen som riktigt visste att det var Anton Figg som spelade på Unmasked. Så frågar då Jörgen Holmstedt där, för att han skrev det här i Forever-artikelserien. För att Jörgen var ju först i världen med att avslöja det faktiskt, har jag kommit fram till.
Mm.
Och det var ju för att han hade fått det här scoopet av Bob Kulick i en tidigare intervju, 85. Så att det avslöjades för första gången i den Forever-artikelserien. Mm. Och den kom sig av så för att Anders hade ju slutat på OK och startat Rocket istället. Och börjat artikelserie där i Rocket, där han då bräckte på med klassiska
gamla bilder
och skrev om 70-talet. Och han satt vi då, chefredaktören på OK, han gick ju tak det här. Nu måste vi slå Rocket, måste vi liksom bevisa att OK är bättre sådär. Jörgen, du kan mycket om Kiss. Skriv en fet artikelserie om Kiss. Och det var så den här Kiss Forever-artikelserien kom till. En liten parentes.
Jag vet inte. Ingen parentes alls, utan det jag skulle snarare vilja säga att det där är faktiskt viktigare än det mesta andra tingen i livet. Och just Rocket pratas det faktiskt för lite om. För att idag vet vi att de var konkurrenter, att Anders gick över dit för det blev bråk inom OK-sfären eller vad fan det var och så vidare. Det hade vi ju ingen aning om 1984. Det fanns ju ingen, alltså man tänkte inte ens tanken. För min del var det bara, det finns två tidningar, båda skriver om Kiss. Perfekt. Det enda som är bättre är om det hade varit tre. Så att det var ju så fort det kom en ny tidning, en musiktidning, så jag var ju popsnörre redan på den tiden också. Jag älskar ju alla popbanden och sådär. Allt ifrån Herace till Samantha Fox liksom. Så att allt som kom, alla musiktidningar som kom på svenska, eller alla, de två som kom, som nådde mig, de betydde jättemycket. Det kom säkert andra musiktidningar som var både mer researchade och som kanske fokuserade på lite mer mogen musik. Men det bekom ju inte mig riktigt när jag ville läsa om Sabrina och Boys, Boys, Boys-hitten, fast det var några år senare. Så att vi hade två tidningar där, som då ändå, och Anders Tegner var ett namn jag kände från OK-tidningen. Alltså det var så stort, och de här, jag minns bilden, Gene 75, med de här, när han går mot kameran med blod i ansiktet. Nu gestikulerar jag här.
Scenbild
i Rocket då, fick stor plats. Han går med, ser så jävla ond ut, så ett skämt. Och så går han mot kameran med basen i högsta huvud, och han är blodig i ansiktet. Och då är det de här knepiga stövlarna som hade liksom små folieuppsvängningar.
Mm.
Den bilden har ju etsat sig fast i mitt sinne liksom. Och det var ju Rocket, det var inte okej. Eller jo, det var okej, alltså, men det var inte tidningen okej.
Ja, precis, och det sitter så djupt rotat så att vissa av de här uttrycken och rubrikerna som både Rocket och OK körde har jag ju använt i Den ospeglade sanningen.
Såklart.
Och säkert i Partners in Crime också. Ni kommer inte på någonting på rak arm bara för det, men
Eric Carr slog på trumman för en häftig konsertupplevelse.
Det hade jag aldrig snott, för att den är bara för dum. Men jag har fått en tjejturné där.
Ja, men det är ju liksom, det finns inte. det är ju vackert på något sätt. Ja. Alltså, vi kan inte bara ha bilden, det måste stå något. Vad ska det stå? Ja, men skriv en liten platityd om ingenting. Mm. Och som ingen kan bli arg för. Men det betyder inget. Nej, ibland undrar man lite. Mm. Mm. Vad var det med Rocket? Hade man bilder från Gröna Lund? Kommer du ihåg det? De hade Ace, det. Han håller upp gitarren. Mm. Och sen var det någon bild till. Gene med blodet, va? Från Gröna Lund. Mm. Ett par bilder i alla fall från Gröna 76. Och det är ju... Jag har inte Rocket-tidningarna faktiskt.
Jag har alla gamla urklipp kvar från när jag var nörd. Skillnad mot nu då, jag är fortfarande en nörd. Men jag har ju fortfarande de här pärmarna som jag sorterar in i plastfickor och allting. Så att jag kollar på det ibland. Ibland är det bra research när jag ska skriva någonting. Men det är främst nostalgi såklart.
Ja, ja, ja. Ta 5 minuter och inte vara kvar 2019 utan få lov att vara kvar i en annan tid.
Ja, herregud.
Det kan vara gött. Mm. Ja, nej det var det. Jaha, lägger vi på då. Ja. Då får jag skäll av Johan Rönn. Han tycker det är jobbigt när jag börjar säga att det drar ihop sig.
Ja,
okay. Så vi drar inte ihop oss riktigt ännu. Nej men vad har vi? Alltså vi får ju nostalgisera mer. Det här var ju roligt. Jag har inte tänkt på Rocket på ganska länge. Fan, dags att gå och kolla på Tradera. Om det är någon som har en komplett uppsättning Rocket-tidningar och vill sälja för en hygglig peng så hör av er.
Ja, det som var lustigt var att Rocket, de hade släppte inte så jättemånga nummer, men de hade ju fler syntband på omslaget än hårdrocksband. Mm. Men då hette tingen Rocket då, som låter lite rock'n'roll. Och så var ju loggan lite waspaktig med
lite såkling.
Metallloggor och skruvar i sådär. Så det var konstigt att jag frågade Anders om det. Men han sa, syns håller ju lika mycket
som rock'n'roll. Ja, Alfa Vill var ju gigantiska med sin enda bra skiva. Sen kom ju de andra skivorna, det var ju synd.
Men det som är lustigt som jag har fått reda lite grann mer på här under vårt arbete med boken, det var att alltså, jag var ju sån... jag har alltid varit hårdrockare. Mm. Jag sålde mig själv till hårdrocken.
Ja.
Men det har aldrig du varit. Inte ens när du var liten.
Nej,
redan när du var liten var du ju extremt eklektisk i musiksmak. Vilket var väldigt annorlunda. Att du gillade Herreys lika mycket som Kiss.
What's not to love?
Jag önskar också att jag också har varit så... öppensinnare i mitt liv.
Ja, men vi pratar ju om det, för du var ju en av dem som tillhör den här falangen som blev besviken på Crazy Nights för att den inte var så hård.
Ja,
och för mig var det inte hård eller inte, det var inget begrepp i min värld. Det existerar inte att något skulle vara hårt eller inte, utan för mig var det en ny skiva med Kiss, tack, den tar jag. Och det, jag förstår ju att det i många kretsar anses väldigt märkligt. Jag har ju blivit utskälld i en lång bussresa en gång av folk för att jag hävdade att Queensryche's Promised Land är deras bästa skiva, för det är den som jag tycker är bäst. Och det kunde jag ju inte säga eftersom de hade släppt Mindcrime, vilket ju är facit på att det är deras bästa skiva. Jag blev utskälld alltså verkligen av två personer för detta, och för de tog så illa vid sig av detta. Det är ju roligt att prata om idag, men det var en väldigt märklig situation att vara med om, kan jag säga. Men det är så det har alltid varit. Min första konsert någonsin var Herreys, och jag har spenderat rätt många timmar på research av vilka låtar det var jag hörde. För det minns jag inte så mycket. Jag minns alltså Diggiloo Diggiley, och jag minns att de öppnade med Kom loss. Men i övrigt minns jag inte så mycket, för jag var 7 bast liksom. Mm. Så jag har verkligen gått all in. Jag har fått tag i den enda kända bootleg-filmen med Herreys någonsin. Filmade i Ljusdal 84. Då kunde jag pricka av setlistan rätt okej. Och pratat med Rickard och Per och Louis allihopa, och alla har sagt nej, men prata med han, för att ingen av dem minns, men alla har sagt prata med den andra. Det tycker jag är lite roligt. Så för mig var inte det konstigt, men det var uppenbarligen något som inte hade nått dig då under vår brevväxling, för vi har väl då fokuserat på Kiss. Och sen blev det Black Sabbath som betydde mycket för oss ungefär samtidigt också, och sen har vi då gått olika vägar i livet på andra håll. Men sen, du har ju vetat om att jag gillar Spice Girls och sånt. Det kan ju inte ha undflugit.
Jag kommer ihåg det när du har flyttat till, du har flyttat från Traktörsgatan i Helsingborg till ett radhusområde.
Ja, stämmer.
Och då kom jag hem till dig, kommer jag ihåg, 96 måste
det
ha varit då.
Ja, det var väl i samband med Donning.
Och då visade du lika stolt att du hade fått tag på Merciful Fates första EP som dina Spice Girls dockor.
Ah.
Och jag visste inte riktigt att du var inne på Spice Girls, så jag tänkte, men fan, skojar du eller? Vad är frågan? men ja, så här, ja. Det var ingen dagslända för dig.
Nej, nej, absolut inte det. Det är dags igen nu, 7:e, 8:e konserten nu.
Men Herreys, för mig har Louis Herrey bara varit ett outro i en Eddie Medusa-låt. Jag var en brud med stora patter när han, han bara sjunger Louis Herrey. Men där ser man. Nej, så att det gick förbi mig under hela vår uppväxt.
Ja, ja.
Men det är ju, nej, men det som är roligt också det är att du och jag har ju så väldigt, vi tycker väldigt lika om Kiss när det kommer till ja, överlag liksom.
Ja.
Över deras karriärdrag och de här Kiss-detaljerna som finns intresserar både dig och mig lika mycket, de här udda detaljerna sådär. Så att vi tycker väldigt lika om vår kärlek till Kiss baseras på samma grej.
Mm.
Men vi tycker så väldigt mycket olika om musiken egentligen.
Ja,
om skivorna och låtarna.
Ja, ja.
Vilket är väldigt lustigt. Hold Me, Touch Me, till exempel.
Ja, den nämner vi ju.
Du älskar den, jag hatar den.
Ja, ja, visst.
Odyssey, jag hatar den.
Ja,
du älskar Out Me The Elder.
Obegripligt att man kan tycka illa om den.
Och, men Crazy Nights är en skiva som många då har ändrat åsikt om med åren.
Mm.
När den kom då, alla tyckte att det var Bon Jovi, smör, rock och sådär.
Alla utom en.
Ja.
För han visste inte vad det betydde.
Nej, precis. Men så är det många, alltså idag, jag gillar ju skivan. Jag gillar ju skivan idag, men jag älskar den inte direkt så mycket. Jag tycker att produktionen är helt värdelös och man hör att de försöker vara någonting som de inte är. Så därför är det svårt att gilla den. Och likadant med Hot in the Shade. Så inte, under hela min uppväxt med Kiss så släppte de plattor som inte jag tyckte var bra. Ändå så höll jag fast vid dem så hårt, vilket är lite lustigt.
Det är spännande.
Ja, men det var ju för att jag redan då tyckte att det var bättre förr. Det har jag alltid tyckt att det var lite lustigt. Men Hot in the Shade är nästan ännu konstigt, för det är nog den skivan som har lyssnat minst på. Jag tror jag till och med har lyssnat mer på Carnival of Souls än Hot in the Shade.
Är det så?
Ja.
Det är ju fascinerande.
Det är mer fascinerande att du älskar så mycket, så därför vill jag höra, vad är det som är så fantastiskt med Hot in the Shade?
Nej, men, förutom det faktum att jag var 12 och att jag fick vara med när den släpptes, att jag fick välja, ska du ha Ace Frehleys nya skiva eller Kiss nya skiva? Men det är ju två prinsesstårtor, hur fan ska jag bara kunna äta en? Och jag har för mig att jag valde Ace, men att jag köpte Kiss någon vecka efter. Jag var inte helt miljonär på den tiden.
Det skiljer mot idag.
Det skiljer mot idag, då, absolut. Men Hot in the Shade, alltså den kom när jag var 12. Allt som händer där mellan man är 12 och 15, det är då som man insiper grejer som... Det är där man stannar kvar sen, många av oss. Eller jag brukar hävda att jag fortfarande är 12 i sinnet just. Och det är 1989. Men om jag... Alltså, Om jag rent objektivt, det finns ingenting objektivt i detta, men om jag rent objektivt tittar på den så är det för många låtar, det köper jag. Produktionen är dålig, men jag skulle inte vilja ha den på något annat sätt. Men den är dålig jämfört med band som släppte plattor på den tiden. Operation Mindcrime, som låter jättebra för att vara 88. Idag låter den väldigt daterad, tycker jag. Men Kiss kunde ju låtit hårdare eller låtit mer producerat, men de hade ju inte pengar och det var demos och så. För många låtar dålig produktion, men för mig då, alltså, som jag älskar Paul Stanleys låtskrivande, när han skriver låtar som heter Nowhere to Run eller You Love Me to Hate You. Jag är inte lika glad i Room Service Paul Stanley, om man säger, utan jag vill ha You Love Me to Hate You håller jag ju som en av de 10 bästa låtarna Paul har skrivit någonsin i karriären. Sen skulle man kunna önska att de var kanske lite mer producerade. Jag önskar inte det, men jag förstår de som gör. Men jag vill ha den exakt som den är, för det är så jag älskar den. Så jag kan se, jag kan försöka låtsas vara objektiv och säga att jag ser brister med skivan. Det enda jag inte gör, det är att lyssna på Boomerang. Men den ligger förnämligt sist, så jag behöver inte. Däremot tycker jag att Little Caesar är bland det bästa de spelar in på hela 80-talet. För det var, jag hade faktiskt ingen högre dröm 89, tror jag, än att få höra Eric sjunga. Vi fick ju en liten hint i Beth, men det tyckte jag var märkligt redan när den plattan kom. Men när vi äntligen fick Little Caesar, då fick jag höra det som jag tror faktiskt att Eric var under en kort period den jag älskade mest i bandet. Mm. Och då fick jag höra honom sjunga och en låt som verkar betyda något för honom och så vidare. Så att den låten, att de inte körde den live mer än de gjorde, den var ju med på repetitionerna ända fram till den 3 maj. Dagen efter på premiären var den borta. Så jävla tråkigt.
Men
så,
ja, i vanlig ordning så på låtar var ju fantastiska. You Love Me To Hate You och King of Hearts är
King
fantastiska
Hearts,
låtar.
Ja.
Men däremot så blir det lite för genomskinligt när Paul då ska skriva en låt som ska efterlikna Porcelain Sugar on Me, typ med Read My Body. Typ, ja, det blir för fenomenligt tycker jag.
Och sedan extra, så, extra, read all
sen så, about så, it! Så, Boomerang tycker jag är en av de roligaste tonerna på plattan. Men och Little Caesar tycker jag är de sämsta tonerna på plattan, så vi tycker väldigt olika. Little Caesar, det är bara en sån 1-4-5-akkordlåt, typ en sån traditionell shuffle soul rock låt som har gjort
ja, men det är
tusen gånger innan.
Som sjunger.
Ja, sjöng han så bra egentligen?
Jo.
Oj, nu kommer jag få en banne för det här, men jag vet inte. Om han var så bra sångare egentligen.
Nej, men bra, men
jag best, älskar Eric Carstens.
Men Ace är väl ingen bra sångare? Ja, Ace är ju fantastisk. Han har ju en leverans.
Ja, men Ace hade ju en personlig röst. Eric Carl låter mest ansträngd på rösten.
Tycker du
det? Ja, jag tycker det. Jag tycker det. Jag har aldrig tyckt att han var...
Ja, för jag tycker Fishy Marillion är en värdelös sångare, men han levererar.
Han var en bra körsångare, tycker jag. Mm. Men däremot... En låt som du inte har nämnt nu, men som jag vet att du älskar, som är en låt som jag håller lika dålig som Odyssey och Hold Me, Touch Me. Love's a Slap in the Face.
Oh, ja. Och när vi fick Gene's Vault och där var någon jävla någon låt som var lite förgrundig. Alltså, oh shit, pommes frites, både den och Prisoner of Love och Betrayed. Det är ju en trojka Gene-låta.
Men de låten är bra, för det är
och sen Somewhere Between Heaven and Hell. Det är ju också, det är en av Gene's starkaste på hela 80-talet.
Jag har aldrig förstått Gene's, så här, de släpper låten Somewhere Between Heaven and Hell och Love's a Slap in the Face. De har samma tempo, det här lunkande, det händer ingenting i låtarna.
Och det, där, men där har vi, okej, det köper jag. Trummorna i Love's a Slap in the Face, det är trummaskin. Ja. Och där är ju inte ett trumfil någonstans hela låten. Det är ju dum-ta, dum-ta, hela låten. Och det låter verkligen som en Gene Simmons hemdemo, det gör det. Mm. Men nej, jag vet inte. I've been up and down and all around. Åh, det är så bra, det är så sjukt bra. Det är väl alltså... Jag tycker inte Cadillac Dreams är en jättebra låt. Jag tycker inte The Street Giveth är jättebra. Den har växt för mig genom åren. Det var den jag tyckte minst om när jag var 12. Då var det The Street Giveth som jag hoppade över. Men den har växt lite för mig. Men Cadillac Dreams tycker jag är en svag låt, faktiskt.
Jag har alltid gillat den för att
jag har alltid gillat den. Det säger du om alla låtar.
Ja, men det är så. Det är det som är så roligt att vi inte tycker lika när det kommer till och med. När det kommer till musik och allt annat. Men Cadillac Dreams, jag gillar när Gene sjunger om sig själv. Sådär.
Ja.
Och ja, han drömde... He dreamt big.
Mm.
Jag kommer ihåg, om jag ska vara lite nostalgisk igen, det är en blåsektion med en låten.
Uh-huh.
Jag ska ihåg när vi prenumererade på Kiss Strike, den italienska tidningen, så översattes ju de här artiklarna till svenska. Och så har det översatts med att på nästa, på engelska så sa vi Paul, yeah, on this album we have experimented, we have featured the horns on some tracks. Så översättningen var då på svenska versionen till den här fanzinet. Så säger Paul, ja, vi har experimenterat på den här plattan. Vi har biltutor på några låtar. Det är roligt.
Det är kul, ja. Sånt uppskattar vi.
Ja. Det hade varit kul om man hade haft biltutor i Forever.
Innan sol, eller under solot. Ja. Det hade piggat upp Bruce vackra klinkerplonkande. Men jag tycker att kasta en platta till på dig då, för det här är ju lite sån, jag skriver det tydligt i boken att det är jättemycket svårare för mig idag att motivera för andra Kiss-fans varför jag tycker Crazy Nights and the Shade är bland det bästa de har gjort än vad det var att överleva som Kiss-fan på 80-talet när du uppenbarligen fick slåss lite och många hävdar, eller många var med om det där och att det var inte så jävla inne och gilla Kiss och så. Jag har ju haft tur då att jag har lyckats övertala mina nära vänner att gilla Kiss. Så jag har sluppit det där i mångt och mycket. Säkert någon otrevlig klasskamrat som jag inte bryr mig om längre. De sa säkert något dumt. Men de allra flesta umgicks med gilla Kiss liksom. Eller tyckte i alla fall att det var okej.
Mm.
Så att det är mycket, mycket svårare att prata med ett rätt troget Kiss-fan som tycker att Dynasty är en bra skiva. Eftersom det var originalsättning. och försöka förmå den personen att förstå att jag tycker Hot in the Shade är bättre och faktiskt även om Ace inte är med på den, alltså det är mycket svårare för mig att nå igenom med det, men det var inte det jag ville säga. Jag vill säga Revenge. När den kom så var det min frälsare, alltså det var bara nu, alltså det här är så bra. Först kom God Gave Rock and Roll to You, sen kom Unholy-videon och sen kom hela plattan och bara, det är inte sant så bra det här är. Idag lyssnar jag på den en gång om året, förutom att jag lyssnar på 3 eller 4 låtar från den. Men jag tycker det är en antagligen en av de svagare plattorna i diskografin, om jag ska vara helt ärlig, som jag då hävdar sträcker sig fram till Psycho Circus och inte längre. Vad tycker du? Hur har alltså Revenge för dig och då kontra idag, hur ser du på den?
Ja, men det är intressant, för det är en sån skiva som väldigt länge var hypad, så här, som en av de bästa Kiss-skivorna. Och sedan de senaste åren, senaste kanske 5-10 åren, så som du känner då, så har folk liksom börjat känna, men den är den så bra egentligen.
Ja.
så att, men länge var ju den då frälsaren för många, den plattan. Jag har väl alltid... Nej, men jag är väl inne på ditt spår också då faktiskt. Men jag tycker nog att den är bättre än vad du tycker då, om vi ska rangordna den bland de andra skivorna.
Ja, det är viktigt.
Ja, precis. Nej, men det var just det att, nej, men efter Hot in the Shade, det var ingen i hela Sverige som brydde sig om Kiss. De kom inte hit, de turnerade bara i Nordamerika. Hot in the Shade-skivan hade ju gått alla förbi i Sverige. Så att Kiss var ju helt passé 92 då, den släpptes i maj. Och redan 91 också. Det var därför det var ingen som brydde sig om Eric Carrs död där i november 91 till exempel, för att Kiss var så ute i Sverige. Och men jag kommer ihåg när jag såg Gotta Give Rock and Roll to You Too, sommaren, sen sommaren 91. Jag hade inte hört originalet. Jag tror inte jag visste att det var en semi cover på Argent. Den var annorlunda, den är fortfarande annorlunda. Den är helt fantastisk låt. Jeans basgång, jag vet inte vad han gör. Solot är ju fenomenalt. Och just att de delar upp sången mellan sig, Gene och Paul. Och det här breakdown-partiet med Eric Carrs Beatles-aktiga stämma där. Där den fungerar yppligt, för jag bara säga. Och videorna såg så coola ut. Gene hade lånat Silent Rage-bassistens bas. Som påminner om Nicky Sixx gamla...
Ja, för det såg ut som en BC Rich-gitarr eller något sånt.
Ja, jag tror det är en BC Rich-bas. Men han lånade till Silent Rage och producerade honom då.
Och så hade han lugg.
Ja, precis.
Och så han såg inte ut som mormor längre, riktigt.
Nej, precis. Och på Stanley såg avskull. Just att de har klippt in gamla sminkklipp.
Ja, visst.
Och Pauls skinnbrallor med sitt eget face, sminkface på brallorna, vill jag minnas. Till och med Bruce såg rätt cool ut, blå skjorta där. Man stod och stampade bland vattnet och det var så coolt. Och just att man kände sig så här stolt som Kiss-fan då, för att det var ju den här låten som drog filmen till att bli en alltså, oftast brukar det vara så att en film blir stor, så blir ledmotivet eller musiken i filmen stor tack vare att filmen blir stor. Men här var det nästan tvärtom, att låten blir större än filmen. Bill & Ted Bogus Journey. Så kände man sig, men fan, det är Kiss, det är tack vare dem att filmen blev bra. Så att jag såg filmen om och om igen i alla fall. Kanske inte till dem så roligt, jag vet inte. Det var ju sådana stoltheter man kände när man var liten. Det var så viktigt så här. Att man levde ju igenom Kiss liksom. Om Kiss var cool så var man själv cool.
Ja.
Så kände jag i alla fall under hela min uppväxt. Så, och just att de jobbade med Bob Ezrin igen. Sedan så tog det nästan ett år, 10 månader innan skivan kom. Det var ett långt glapp för på den tiden då. Men sen såg man då Unholy-videon som jag då skrivit om i boken, hur man upplevde det. Och jag hade inte hört låten innan jag såg videon. För videon och låten är ju fortfarande för mig en sån perfekt symbios.
Ja, absolut.
Mellan musik och det visuella. Och så Vinnie Vincent var ju tillbaka. Bla bla. Men för att återkomma till en fråga då, vad tycker du om skivan idag? Jag har aldrig gillat Tough Love, jag har aldrig gillat Heart of Chrome. Inte ens när det begav sig. Thou Shalt Not tyckte jag var en throwaway. Så det var ju... Det är en väldigt ojämn platta ändå. Men soundet är ju fantastiskt. När Gene och Paul skulle liksom producera själva Asylum, Hot in the Shade, de låter ju inte bra.
Nej.
Det är svårt att urskilja instrumenten. Men på Revenge skulle man få första gången på länge. Det var attack liksom. Det var man kunde höra musiken med extremt tryck i sig också. Men och I Just Wanna tror inte jag att jag kopplar att det var en pastiche på Summertime Blues egentligen, men nu fattar man det lite mer. Men även där finns det.
Det har jag aldrig tänkt på.
Okej.
Är det så? Ja, du tänker så. Ja, det har vi ju rätt i kanske. Aldrig tänkt på.
Okej. Okay.
Jag är inte...
Har du lärt dig det?
Ja, tar vi den med oss.
Ja, Nej, så att det är en hit and miss skiva helt klart.
Den var ju större för oss än vad den var för omvärlden. Mm. För oss var det ju en comeback skiva. Gissar jag, eftersom den var så hård. Den var ju hård, det tycker jag. Därför, jag såg videon då på natten, 27 april va? Is födelsedag, 92. Visade de den på Headbangers Ball. Då hade de visat Maidens Be Quick or Be Dead video bara antingen samma dag fast tidigare, eller samma kväll, eller om det var veckan innan. Och det var ju också ett Maiden. Jag var inte jättebra på Maiden där. Jag älskade The Trooper och lite sånt, men jag kunde inte alla hitsen. Jag gillar Seventh Son liksom. Och Be Quick or Be Dead med Maiden var ju något helt annat. Så den var bara shit, usch vad stökig den låter. Och sen kommer Kiss och så kör de Unholy. Och jag minns, morsan hade gått och lagt sig, och jag hör från sovrummet där hon låg och sov: vad är det här för skit? För hon var ju van vid Crazy Nights Kiss liksom, för det är det jag har spelat hela uppväxten där. Och hon var med och såg dem på den turnén och sånt. Och jag bara, det är ju inte sant. Jag spelar av låten från, jag spelar in den på videoband såklart, och spela av ljudet på kassett 7 gånger. Jag hade ett 46 minuters kassettband med 23 minuter på varje sida. Så jag fick plats med den där 7 gånger på en sida eller någonting sånt. Och så spelade jag upp den för mina kompisar dagen efter. Och det var ju väldigt stort med Unholy just. Men så, det var länge sedan jag tänkte på detta. Hade du MTV där 91? Det hade du va?
Ja, för jag såg den på Hellbringens spår med Vanessa Warwick där.
Men kommer du ihåg Dial MTV? Att Kiss ja. Låg med God Gave Rock Roll to You. Att de låg varje jävla dag. Ja. Satt folk och ringde in och ville höra den. Och hur, alltså det blev till slut så att jag satt och käkade middag inne vid tvn. Det gör jag alltid nu, men det var ohörbart när jag var 14. Men då jag sa, jag måste gå in och sitta och titta, för jag måste se att folk har ringt in idag också, eller om det är samma vecka eller vad det nu var. Men den låda så länge, och bara, det är inte sant, folk vill höra de här. Det är som man växte själv av det. Jag blev lite häftigare trots mitt utseende och min bedrägliga personlighet, så blev jag lite fräckare när Kiss var stora. Och det är ju idag väldigt underligt, men det tillhör ju tonåren också på något sätt.
För mig var det också viktigt att de blev hårda.
Ja, det förstår jag.
Pratade om innan,
ja, det
förstår jag. Eftersom folk i min umgängskrets alltid pratade om att Kiss var blöjrock. Så att vi har ju ett underkapitel i boken som heter Blöjrock versus hårdrock eller vad det står. Och just då när Kiss var tillbaka, när de var metal och med Unholy, då kände jag som, yes, äntligen, nu ska ingen komma och få sätta sig på mig igen och kalla Kiss för blöjrock med Crazy Crazy Nights och sådär. Så att det var, bara att de var hårda var ju en seger för mig.
Ja.
Och för många andra också då, eftersom jag tror att det var mycket att Kiss blev hårdrock igen där, som var viktigt för många. Men sedan då, som vi sa, så alla låtarna håller ju inte idag.
Nej. Det är ju bra låtar. Jag klagar, och som du säger, de spelmässigt är de ju fantastiska. Det låter svinbra. Bruce är ju bra, även om jag föredrar hans 80-tals solo mer när det är melodiösa sådana man kan nynna på. Men han är ju, alltså, han blommar ju ut som gitarrist här på ett sätt han inte riktigt har gjort innan. Och det enda som inte funkar för mig, det är att låtarna, det stod faktiskt ganska bra i någon fanclub-tidning som jag har kvar, och den är nu från 92. En Kiss Crazy, den engelska. Då är den insändare. För Paul och Gene, de bashar ju Hot in the Shade rejält när de gick ut på promotion för Revenge. Att nu är vi tillbaka, det här är hårdare, det här är bättre. Och då skriver den insändaren en ganska lång grej att det är ju skönt att de äntligen har kommit till freds med att Hot in the Shade inte var en så jävla bra platta som de sa. Bla 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 bla, och så avslutar de med: det enda jag undrar är, varför tycker de att denna nya är så oändligt mycket bättre? Och det kände jag när jag läste det. Jag rycktes också med i det här, att det är så här det ska vara, hårt och hänsynslöst, och Hot in the Shade var nog inte så bra, fast jag egentligen tyckte det. Och jag tyckte, hur kan du säga något sånt? Det är ju en perfekt skiva på alla sätt liksom. Men idag känner jag att, ja, men den människan såg ju vad jag skulle komma uppfatta först lite senare. Att det blev en skiva till, men det blev inte, det är ingen ny Destroyer eller The Elder eller Crazy Nights.
The Elder. Nej.
Det är ju drömmen.
Nej, man lyckades ju med det, men som sagt, jag håller alla plattor bättre än, eller högre än Hot in the Shade, så
ja.
Men nej, men den är ju fokuserad tack vare Bob Estrin.
Yeah.
Bob Estrin är en mästare på och som tar fram det bästa och allting och hittar kärnan i ett band och en artist och vad det är de vill säga. Sen så, ja, så att den är fokuserad, men låt dem förhållet kanske inte hela vägen håller hela vägen.
Och vi kan ju säga också nu efter det har gått några år, alltså både du och jag har haft fördelen att få tillgång till att höra den osläppta låten, Do You Wanna Touch Me Now, utan sång. Tack vare att vi, ja, olika möjligheter som har givits oss. Och den är ju inte så jävla mycket, alltså den är inte så himla bra. Om man ska riktigt hårdra det, jag kan nynna på riffet och sådär. Men den hade ju blivit ytterligare en låt på plattan. Så jag förstår ju Paul ibland när han säger det här, att ja, men det är bättre att det är en stark platta. Och att en bra låt till gör inte plattan bättre. Jag kan ju förstå det, för den hade nog inte lyft plattan. Den hade gjort plattan en låt längre, men som låt betraktad är den ju inget märkvärdigt. Nu har vi inte hört den med sång, så det är svårt att säga. Men rent stummemässigt så är det som en låt i stil med Tough Love. Alltså lite så, en mellanlåt. Eller tycker du den är bättre?
Nej, den påminner inte om Tough Love.
Nej, inte påminner inte, men alltså stilmässigt så... Ja, den är ingen Unholy och den är ingen I Just Wanna.
Nej, den är rätt basic. Riffet är rätt basic, men den har ju det här luften i riffet. I versen så här liksom.
The Oath-riffet där liksom.
Ja, och man hör att det är Snake i Skid Row. Det låter lite grann som en Skid Row throwaway lite grann. Skid Row gjorde ju skitbra plattor. De gjorde två så fina plattor.
Vi gör något som vi aldrig har gjort för. Jag ska hämta en gitarr.
Okej.
Så hur fan är det den går? Refrängen är väl...
Do you wanna touch me now? Thank you.
Nej.
Typ.
Jaja, riff, versen är i alla fall... Det är den klassiska, det är en klassisk Kiss-grej liksom.
Just det.
Och sen är det väl ett A där, va?
Ja, en brygga där, precis. Alltså, jag tror en hel ton är med.
Så är det.
Ja, typ.
Ja, något sånt är det. Så, ja, det är ju inte... Det är ju ingen ny Strutter.
Nej, men
eller Odyssey.
Det här låter ännu mer spännande än Tough Love och Thou Shalt Not och Heart of Chrome, skulle jag säga. Jag hade aldrig hört den här låten på plattan eller någon av dem. Men som jag tror, det är för att refrängen är rätt simpel, och man tänker att man kan ju bara sjunga Do You Wanna Touch Me Now över det riffet.
Ja.
Och Paul eller Kiss har aldrig följt, de har aldrig gjort den här Arrow Man-grejen när man följer gitarren så där. Så att jag tror att det var därför att Paul inte kläckte, eller att refrängen var så huggen i sten så att säga, när det kom till melodin, kan jag tänka mig.
Ja.
Jag bara tänker så här, men ja.
Undrar om det finns en version med sång faktiskt, om det finns en, det bör ju finnas en demo. Det här, den vi har hört, är ingen demo, utan det är ju under studiesessionen.
Jag frågade ju Snake om det här.
Ja.
Jag har intervjuat honom ett par gånger, och en av huvudpunkterna som jag ville veta om, det var allting om den här låten.
Ja.
Så här, Skid Row sålt 20 miljoner skivor. Nej, jag vill bara veta om Do You Wanna Touch Me, och Skid Kiss demo. Berätta allting om den. Men han sa att han har aldrig hört den, så att han vet egentligen, så finns det ingen demo på den. Det kan ju vara så att de satt hemma hos Paul, var de.
Mm.
För att Snake berättade att han fick spela på Pauls Akigur, och det var jättestort för honom så här, 91 då, såklart. Så de skrev den här låten, och en till låt som hade någonting med Black i titeln enligt Snake, som är ännu mer så här höljd i dunkel, ingen vet vad det där är. Men han minns i alla fall titeln Black, plus då den här Do You Wanna Touch Me Now. Och de skrev den hemma hos Paul. Och det kan ju vara så att de spelar in den, du vet, kassettband spelar en record,
så här
går låten. Men jag tror inte det har gjort
någon
mer demo än så, inte enligt Snake i alla fall.
Det är synd. För då kanske det inte finns någon version med sång, att de kom aldrig så långt. Texten kanske var hygglig.
Jag tror att det var så, ja, precis. Att den bara blev halv...
Jag ska fråga Bruce nästa gång jag får tillfälle. För han borde ha lite koll på det också. Mm. Eftersom han i allra högsta grad är inblandad i plattan.
Men sen så kan det ju vara... För att... jag glömde nu blanda ihop det. Jag tänkte att Kiss inte vill ha några skivor, några låtar om sex på den plattan, men jag blandade ihop med Psycho Circus.
Ja, för I Just Wanna och Take It Off. De där finns en sexuell underton i Take It Off, tycker jag.
Men Gene har sagt att anledningen till att de inte hade med Ace och Sebastian Bachs låt, jag blandade ihop skidrogerna. Sebastian Bach och Ace gjorde en låt som heter Alex... Som sedan blir Fox and Free.
Shaking Sharpshooter?
Nej.
Vilken var det då? You Make It Hard
for Me. For me. Ja. En sexuell anspelning såklart. Mm. Att det var därför den låten inte kom med på Psycho Circus. Men ja, glöm det. På Revenge så sjöng de om sex och snusk som vanligt.
Ja, det var precis som vanligt. Vad ska jag med sig? Jo, apropå det här med roliga låtar som vi inte vet ursprunget på. Jag är ju fortfarande väldigt nöjd när jag fick tillfälle förra året prata med Gene för första gången, och att jag frågade om den här Are You A Boy Or Are You A Girl. Det är fascinerande, han har med den i sitt valt och där står han som ensam låtskrivare, men det är ju många år efter att Anders Tengner hade fått veta någonting av honom, för du har med dig i din osminkade sanningen att Vinnie Vincent skulle varit inblandad. Och då är ju ändå Vinnie med på den, inblandad i den här andra låten i hans valt, I Wanna Live, som är väldigt underlig. Och när jag då frågade Gene om detta, det är så jäkla coolt, för han har så mycket förinspelade svar, och det är så häftigt när han inte använder dem, när man hör att han tänker att sådär. Jag fick ju till det ett par gånger eftersom jag inte alls ville prata om hur stora Kiss är, jag ville fråga om obskyra demolåtar, och så valde jag att fråga om det, och man hör att han bara, kan han ha varit inblandad, och så bara, maybe if he wrote the bridge or something. Alltså verkligen, han funderar. Man hör att det här, jag kommer inte ihåg, men jag funderar på det. Det tycker jag är skithäftigt. Mm. Synd att vi inte fick ett riktigt svar bara. Men det är för att han inte kommer ihåg såklart. För det hade han antagligen skrivit i valten också.
Ja, så därför får man ju ta de här låtskrivarkredden med en smula salt i hans...
En liten smula salt, ja.
Men just för att... Det här var ju på en av de kassetterna som jag fick lånet av Anders Tengner. Och det var... Jag fick originalintervjukassetten när han sitter då. Jag tror det var i maj i England. Ja, det var ju då uppenbarligen. Det var då de gjorde den här scenen. Och Gene berättade det för Anders. Och jag har hört det med mina egna öron också. Inte bara att jag har läst det. Så att det inte bara att det är en tidningsanke. Utan jag har hört det med mina egna öron. Ja, Gene säger hur han skrev en låt. Han skrev uppenbarligen många låtar med Vinner då. Så kom jag på plattan, han och Paul. Men så att han nämner det här, den här låten Are You A Boy Or Are You A Girl. Det var en låt som jag skrev med Vinnie som inte kom med på skivan. Och det här var ju några månader efter de har spelat in skivan.
Precis.
Det är klart att det stämmer så.
Den är ju rimligare att tro på än låtskrivarkredden i hans valt 2018. Exakt.
Men det var också en sån, precis som Do You Wanna Touch Me Now, en sån, hur lätt är den egentligen? Alltså nu kan vi ta del av den då i The Vault. Men den förstår man varför de ratar, för det är...
Ja, det var ju skit.
Det är en skitlåt. Det är ju, till skillnad mot Do You Wanna Touch Me Now.
Det är ju en kul skitlåt, men det är en skitlåt, absolut. Ja. Men hela Jeans valt är ju fullt med sån felaktighet, och det har jag ju gått igenom så gott jag har kunnat, och det är väl dags att göra det igen någon gång, rätta till det lilla jag har fått veta sen dess. Men jag tycker det är fascinerande att vi kan få ta del av vissa såna låtar idag, för, som vi har läst titlar. Dial L for Love läste vi ju i OK, va? Som var påtänkt till Crazy Nights.
Men den var med på den skivan som Loretta Corella.
Ja, men den var ju utan sång.
Okay.
Den versionen. Men då fick vi, det var första gången bara shit, och den låter ju som en sån här riktig kassettbandsdemo, den som är med på Lorettas platta. Den kom 2014 eller något sånt.
X-Marks The Spot var en annan sån titel som man hörde. Den är inte med på vårt.
Och sen kom ju då The Vault, och så var Dial L for Love med sång. Och i lite bättre ljudkvalitet. Och det fyller många luckor för mig. Alla de här låtarna vi har hört genom åren, läst titlar på och så vidare, att de faktiskt, det är inte bara rykter sådär, utan de finns verkligen. Queen for a Day skulle ju vara skitroligt att höra, om den nu existerar. Det Det är ju aldrig belagt, det finns ju inte i några studiologgar eller något som har spelat in den. Men det kanske var en tanke att den skulle finnas, som så mycket annat. Det vet vi ju inte. Men ryktet har ju varit med oss sedan 80, 81. Att Ace skulle gjort sin vocal debut. När läste vi det första gången?
Kiss Forever. Artikelserien, Gudrun Holmstedt, som vi pratade om i början. Ja, där tror jag att det kanske inte just att titeln nämns, men att det sägs att Ace skulle göra sin sångdebut, Broken All Over, med en låt som heter Queen for a Day. Jag frågade ju Ace om det här då, 100 år senare, och han bara garvade. Vad heter låten, sa du? Han låter ju så mycket i Gene Simmons titel där, så han och kacklade sitt garv. Det finns på YouTube det här, för det är bara så roligt. Och jag frågar Ace, det går inte. Och även den här låten då, Hot Lips, som Gene i en okej artikel 89 sa att han har skrivit med Ace, som Ace skulle spela in då till Trouble Walking, vad jag tänkt då. Hot Lips, tänker man på hon i MASH då. Låter också som Gene Simmons titel, Hot Lips. Så jag frågade Ace här också då för några år sedan. Garvey, han vet ju ingenting. Och du har ju också frågat Ace om Rock Me Baby.
Rock Your Mind, man skrev med Eric Carr. Gee, Alex, I don't know. I have a storage room full of cassette tapes. I need to go through the bio. Ja, det är bra det. Ja. Så jävla synd, för det hade varit coolt att det var ju Rock Your Mind, det var väl 89. Jag för mig det var också inför Trouble Walking. Ace gjorde ju faktiskt en ärlig ansats där att göra en comeback som Ace Frehley efter Frehley's Comet debaclet. Bjöd in Peter till att sjunga på plattan. Omgav sig. Alltså, och det var ju där han började få lite cred. Att vara Ace 85-88 var ju inte roligt. Men 89 började alla de här allt ifrån Slash till Skid Row, alla de banden började höra av sig i tidningar och säga fan Kiss, det var de som gjorde att vi är någonting. För de blev stora då, deras röst hördes och betydde någonting. Innan det, vem sa det 85 liksom? Det var ju inga band, för att de banden som fanns då, de var ju konkurrenter till Kiss, de var inte influerade av Kiss på samma sätt i alla fall.
Men det roligaste kanske inte många vet ju att Rick Carr var ju polare på den tiden. Och Rick Carr var med när Ace provspelade gitarrister tror jag, innan Ritchie Scarlett kom tillbaka där, och Ace ville ha med Rick Carr på Trouble Walking-skivan som trummis, som studiotrummis. Det här var ju när Eric var som mest osams med Paul Stanley. Så Eric ville absolut göra det. Jag har ju pratat med Ace om detta och han ville veta vad var det nu? Jag kommer inte ihåg, men jag tror att Ace ville veta, men vad har du hört? Så här har jag hört från säkra källor. Jag tror det var från Eric Carrs syster Loretta. Hon sa ju att Eric ville vara med på din skiva där, men fick inte för Gene och Paul. Men det stämmer då. Han fick ju inte det för Gene och Paul. Man kan förstå, det hade ju gett dubbla signaler eller sett konstigt faktiskt. Förstår man ju då. Men det hade ju varit... Tänk dig Trouble Walking med Eric Carr på trummen. Det hade ju varit
fantastiskt.
En fantastisk sidospår i Kiss-historien.
Men det är ju, där har vi ju en jävla brännande punkt. För mig hade det inte varit så konstigt med tanke på allt det andra vi vet idag. Vi vet idag att Ace var i princip färdig som förband 1990. Han sitter själv och säger i en intervju att allt är klart, vi ska bara skriva på kontrakten i en tv-intervju 1990 i mars. Att jag ska vara förband till Kiss, och tanken var att han skulle kört 50 minuter och sen så skulle de då kört Rock and Roll All Night ihop, alltså Kiss med Ace extra som avslutning på varje spelning. Det här är ju inte hittepå, det här är ju vad Ace själv har sagt från tiden. Så egentligen, jag har ju min gamla fina teori där om Kiss återförening och så vidare, att den grunden börjar läggas redan 87-88, och det här skulle ju faktiskt kunna hjälpa till. För de hade nog fått lite mer press om de hade liksom... Det blev ju ändå lite press. Jag minns speciellt om det var Metal Hammer eller vilken tidning det var. Will Kiss be donning their masks of old on the new tour och sådär. Så gjorde de ju det, att de körde massa av gamla låtar och sådär. Men att då ha Ace som förband, alltså jag tror bara det hade gynnat dem egentligen. Och att Eric skulle ha varit med på plattan med Ace, det hade nog också bara gynnat varumärket Kiss. Problemet är att de hade inte riktigt kommit så långt i varumärket där, tror jag. Utan det var för mycket ego för Paul och Gene fortfarande. Hade det varit några år senare så vet jag fan om det inte, då hade det nog varit lugnt liksom. Och idag lånar Jean ut hela sin orkester till Ace för att spela. Alltså, det är en helt annan tid idag såklart. Men,
jag tror att det var Larry Mazers, deras Kiss Managers idé. Och, och ha Ace som förband.
Ja, ja,
så det måste ju vara Jean och Paul som drog sig ur sista
sekunden. I sista sekunden, ja, för till slut fick de ju, det blev nog bättre för dem. För de fick ju de nya heta banden som förband. Och det är ju snyggt att ha Slaughter och Winger och sånt.
Ja.
Har du sett videoinspelningar med Slaughter förresten? Gillar du Slaughter?
Jag tyckte de var överskattade när de kom.
Jag gillar den första plattan. Och, därför, och så gillar jag att de har förband till Kiss på en stor turné. Så jag samlar på Slaughter från det året, 90.
Okay.
Och det roliga är, där är tre personer på scenen som ser ut som att de spelar gitarr och bas och trummor. Sen är det en sångare som ser ut som att han har precis kommit från en dubbeltimme geografi och hunnit ut på scenen. Han står i såna vita mysbyxor och en urtvättad t-shirt. Han har ingen pondus alls, Mark Slaughter. Det är ju en annan femma idag, lyckligtvis, men det ser så glöttigt ut. För Dana Strum ser ut som en rockstjärna. Han springer runt med basen och sådär. Och vad heter han, gitarristen Tim, va? Eller Blas Elias.
När var den här videon ifrån, så det?
90. Turné 90.
Ja, Tim Kelly var
Tim Kelly heter jag. Han är ju död, ja. Och han ser ut, han har stort, piffigt hår och spelar bra. Men han håller sig på sin kant. Men han har ju rätt mycket att koncentrera sig på. Och så är Mark Slaughter där och ser verkligen ut som att han inte alls. Han har bara, jag har råkat ta mig upp på scenen. Alltså du vet, det ser jättekonstigt ut. Jag har rätt många videos från turnén. Det var ett sidospår som vanligt då i Kiss-historien. Men det gick nog bättre för dem att ha andra förband, men det är ju synd för oss, för tänk vilka bootlegs vi hade haft liksom. 50 minuter Ace med Rocket Ride, Rip It Out och New York Groove, och sen går Kiss på 2 timmar Hot in the Shade-turné med fet scenshow och bra låtar, och så avslutar de med Rock on a Night med Ace på scenen när Ace fortfarande var hyggligt vid hygglig vigör. Det hade varit ett häftigt år.
Absolut. Ace, 89-90, han var bra. Han var i toppform.
Absolut. Faktiskt ända fram till 92. Det är, jag tycker det är skarven 92-93. Han gör ju Just For Fun Tour 92.
Du ser att han gjorde ingenting 91. Inte en enda spelning.
Inte en enda spelning.
Helt
under raden. Det var bara Peter Criss som började röra sig då. Och sen 92 kom han tillbaka. Och det var då vi fick en ljudinspelning från, måste vara från november, Seaside Heights, där de kört medley på Torpedo Girl och Hard Times och lite sånt, och Wiped Out. Och jag fick den från han i USA som jag bytte mycket med, skickade den till dig, och vi var båda väldigt bra. Ah, shit, fuck, helvete, det är ju Ace och det låter ju bra, och det var ju kul. Sen 93 så fick jag Spring Valley, april 93, det är bara ett halvår efter. Det är precis lika konstigt som Paul Stanley 2006-2007. På hösten 2006 har Paul Stanley det mesta av rösten kvar och bandet är så taggat. På våren 2007 i Australien så är det som att någonting har dött. För det första sjunger Paul oändligt mycket sämre, och för det andra så är bandet dött. Det är någonting har hänt liksom. Och detsamma hände med Ace 92-93. För det var 92 hösten, då var han bra, det var kul, det var spännande. 93 så då tog han bort allt det roliga igen, och så blev det Cold Gin och New York Groove och Rocket Ride. Och sen hittade han ju aldrig tillbaks riktigt. 94 var det ju riktigt illa.
Han var ju toppform 95 när vi träffade honom i Köpenhamn.
Ja, ja, då var han ju både pigg och glad. Ja, du var med i Köpenhamn också. Du var först i Oslo.
Först i Oslo.
Så du fick se han spela också. Ja. Någon stack till honom $100 så gick han upp och spela. Vad var det? Cold Gin och Rock and Roll Night.
Ja, med ett coverband där som fuckade upp Rock and Roll Night, kommer jag ihåg. Men det var ju...
Det var Ace på scen.
Ace på scen liksom 95 sådär. Efter att jag hade sagt You're my God till honom när det var min tur i signeringskön. Så jävla pinsamt. Men han var min gud, så det stod jag för. Faktiskt. Ja. Nej, men, det var, men då var han ändå nykter. Men Ace är ju så. Han är inte... Jag kommer ihåg den här presskonferensen, men intervjun då, scenintervjun i Oslo. Och det var ju fullt med folk. Alla hade liksom kameror uppe och man hör knappt vad Ace sa. Han svarade knappt på frågorna. Det kommer att vara någon som frågar, men kommer du ge ut de här demoinspelningarna från 84 som du gjorde? No man, it's too much keyboard on those. Och sen så nästa fråga liksom. Då, ja. Han är så liksom jävla kortfattad, så han svarar ibland, han är så tråkig. Och ingen hörde någonting, och sen han var uppe på scenen i 7 minuter kändes som, och så försvann han sen. Så det var ju väldigt skön gräddstänk på moset där, när han kom upp och körde live sen. Och sen i Köpenhamn dagen efter så åkte jag ner och så träffades vi igen. Året efter vi träffade Peter Criss där. Inte träffa och träffa, men
fick i alla fall
vara i närheten. Ja, precis. Men herregud, Peter Criss 94, han var uppe på scen. Jag kommer ihåg, han satt så här, 10 minuter så var han på att hitta en trumpall som han var nöjd med. Han stod längst fram där när han skulle spela. Det var inte så många som brydde sig då, kommer jag ihåg. Folk var mindre cinematografer när de ser honom spela. Så att det var när han väl kom på med coverbandet där från Holland.
Men kommer du ihåg?
Så han skulle leta efter en trumpall i 10 minuter. Och sen så körde de igång Firehouse. Och Peter Criss hade glömt att han körde den här. Bam, bam, bam. Han hade glömt
Fail
det här. Vadå?
De spelar inte Firehouse.
Ja, men säg inte sen.
Jag är ledsen. Juice Strutter hatar den hell. Och han kom inte ihåg. Han kom ihåg till nöds att det var rätt. Dun, 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 i Strutter. Den kom han ihåg. Hatar den hell hade han ingen aning om vilken låt det var. Den bara höll han takten. Och sen när det riffet kom, när den breakade. Då han bara, oj! Och då slutade han spela ett tag. Och sen så slog han in sig igen och höll takten fast på riden istället.
Men i min hjärna så körde han för det.
So sorry.
Och Peter Criss glömde spela de här markeringarna på Virven i alla fall.
Jag skiter att det är fake, det är för jävligt ändå.
Varför måste du förstöra några minnen för mig?
Varsågod. Men
det var ingen som brydde sig. Peter Criss satt så och såg sur ut bakom trummorna. Sen såg vi S. Frey i Köpenhamn året efter. Och han var sketfull på scen och bara... Ja, det var... Vilka gubbar egentligen.
Men jag kommer ihåg. Jag har två stora grejer. Just det du säger om Ace... Niklas Olsson hade bett mig, kan inte du skriva ihop lite frågor som Björn Madsen kan ställa? För det var Björn Madsen, heter killen som ställde frågorna. Så jag skrev ihop några frågor, men sen blev det inte tillfälle. Så han bara, kan inte du gå långt fram istället? Och så tar Björn frågor från publiken, för det var bra frågor då. Mm. Ja, visst. Så jag ställde mig långt fram. Jag stod ganska långt fram, eller kanske till och med längst fram. Mina bilder blev suddiga allihopa, för jag blev så nervös när Ace gick på scen. Så jag har ingen bra bild från Köpenhamn tyvärr. Men... Så är det då, Björn frågar, har någon fråga från publiken? Och jag tänkte, ja men spännande, han och Ace har precis fått släppa gitarrsträngar. Mm. Så jag bara, tell us about the guitar strings you released, eller något sånt på någon annan bra engelska. Och så Björn bara, yeah Ace, you just got your own line of guitar strings with
Gibson.
Mm. Tell us about those. Så tar det 7 sekunder. Yeah, I just released my own line of guitar strings. Punkt.
Jag vet.
Bara vad fan, men det var ju det jag sa. Och som Björn upprepade. Och så sa jag, alltså det var så jävla dåligt. Men med Peter Criss, alltså, där var jag ändå inte så chockad. För Ace var slarvig där. Men han var trevlig när vi träffade honom. För han fick vi ju träffa. Man fick gå fram till bordet. Och jag hade fjäskat och snackat med managern innan, George Suitt, som ju var road manager för Kiss 80 och sånt liksom. Så jag kände igen han från Inner Sanctum-videon. Och det tyckte han ju var skithäftigt.
Tog hans autograf.
Ja, hans autograf min platta också, ja. Absolut. Så när jag kommer fram, då har jag suttit där och sett sådär halvglad ut ett tag. Så kommer jag fram och så George bara, hey Ace, this guy's really cool, sign good for him. Så jag fick 2 skitsnygga autografer då på min första fotot från länge sedan och sen på någon platta. Ja, på Unmasked då. Och sen när jag skulle gå, det var ingen som fick skaka hand med Ace, kommer jag ihåg. Men när jag skulle gå så kom näven. Han satt där och lullade och då liksom strack han fram näven till mig. Och det, hans dåliga hälsa till trots, så minns jag det som ett väldigt, väldigt fint ögonblick. För att han sa tack till mig. Det tyckte jag var jävligt schysst. Mm. Däremot, Peter. När han gick upp på scenen för att bli intervjuad, så blev jag glad. Han var ju skitpositiv.
Han var skittrevlig.
Svara bra på bra frågor. Och var väldigt så, väldigt varm. Väldigt omhuldande. Och älskar alla i Kiss. Älskar Eric Carr. Och han var stolt över att vara en del av detta. Och man bara kände, fan vad coolt, där står han ändå, Peter Criss. Mm. Och så fick vi ställa oss i trappan i kön ner, då skulle han sitta nedanför trappan och signera. Ingen fick gå fram, man fick lämna sin pryl till en snubbe som lämnade den till Peter. Han tittade inte upp. Det som stod på biljetten, att man skulle få en fotosession, det var ju bara lögn och patrask liksom.
Ja, just det.
Och så, det här vet vi ju av olika anledningar, kommer vi ihåg detta, att jag då kastar mig framför bordet och sätter mig ner och ropar till dig, Carl, ta en bild, men du hann inte få upp kameran. Och Peter tittade upp och jag blev genast borthyst därifrån. Så det enda jag hade i många, många herrans år, det var en bild som du tog när jag stod i kö, för du var före mig.
Är det en bild efteråt när du har rest dig och Peter blänger
indisk blick mot dig? Jo, men där kom en bild. Du tog en bild med din kamera, men det var när jag stod i kön. Och då står jag med så här korsade händer som en morfar gör och tittar snällt ner på Peter som sitter 6 trappor ner till höger eller vänster på bilden och signar mitt foto. Det var så nära jag kom att ha ett foto med Peter Criss. Men så var det då i samband med Kiss Classified, när ni gjorde den nu för några år sedan. Då hade ju Johan Kihlberg varit där, var det väl? Eller var det Nej, det var Kihlberg som hade tagit foto i det ögonblicket jag kastade mig ner och satte mig framför. Så efter då 94 till 2017, eller var det? Jo, 17 var det väl, som Classified kom. Ja. Där, 23 år senare, så hade du med, eller han hade den i fickan till mig, eller hur fan är det där? Jag fick bilden i alla fall, där jag sitter nedanför bordet och Peter blänger åt mitt håll, som vore jag paria, som liksom... Och så jävla roligt att han fångade den. Fan, den borde haft med i boken, den historien. Det är fan roligt.
En annan grej borde haft med i boken, det är när du drog vitsar för Gene, men du tyckte att det var för glöttigt för att ta med.
Ja, det var min vitsperiod. Jag drog vitsar
för
Gene.
Du kan dra istället då.
Jag drog vitsar för Alice Cooper så att Toby Mamies, hans assistent, skrattade så han kluckade när de gick ut ifrån HMV i Köpenhamn. Det var jättepinsamt att jag gjorde det. Bruce Dickinson drog också vitsar för samma år, 94. Han tyckte inte alls det var roligt, så det var nog där jag slutade. Men vad skulle jag mer säga om Peter? Jo, först var han jätteglad och jättetrevlig, sen var han pissesur och förbannad, men sen skulle vi ändå få se han spela. Och så går de här jävla, de som var så populära, för de var snygga, de var snygga dräkter. Dress to Kiss heter de, Dress to Kill eller Dress to Kiss? Kiss This heter de. Kiss This från Holland. Skitsnygga unmasked dräkter. Så spelar, så går de ut, all right, Copenhagen. Och så öppnar de med Detroit Rock City och en liten rökbomb. Och man tänkte, ja, men det är ju ändå rätt snygga dräkter och sådär. Och sen ska Peter upp och spela. Och då kommer ju kvartspausen efter första låten. Så är det en kvartspaus.
Han letar efter trumpall.
Alla bara står och väntar. Och sen så drar de igång Juice. Och så med han då, basisten som inte kunde sjunga. Han hade ju inget tonläge. Han bara lät när han sjöng. Så var det Juice och så var det Strutter och så var det Heart of the Hell. Inte Firehouse. Du kan kolla på YouTube. Jag har lagt upp två olika kameravinklar från...
Jag litar på dig, Alex.
Men och jag är hemskt ledsen att jag återigen har pajat ett tydligen väldigt tydligt minne för dig. Fast det är lite det som är min uppgift här i livet och jag är lite stolt över det också. Så. Ja. Nu har vi pratat i över en timme. Jag tror vi måste börja packa ihop oss för vi ska gå på partaj, du och jag. Ja. Gå på releasefest och släppa en bok som vi har skrivit. Det tycker jag är lite roligt. Den handlar om Kiss, rockgruppen. Rockgruppen då, inte drycken. Och här, vad ska vi göra ikväll? Vi ska prata lite, sen ska vi sälja lite bok och sen ska vi göra det där som alla vuxna människor gör, att du och jag ska gå ut och dricka öl sen. Du ska dricka öl i alla fall. Vi får se om jag tar någonting annat. Jag har inte riktigt bestämt mig än, men
du dricker ju 4 öl om året, säger
jag. Ja, men jag tror faktiskt jag har tagit dem.
Då är det redan okej.
Nej, men jag ska ta en stödöl ikväll. Jag är lite sugen på det. Jag går aldrig ut och dricker öl någonstans. För att jag inte vill, hör till saken. Men ska man någonsin göra det så är det ju med dig. Absolut. Så att vi säger väl så att boken är släppt nu. Och alla ni som lyssnar på detta, ni har ju märkt att det här avsnittet har kommit betydligt tidigare än vad många andra avsnitt kommer, eftersom det alldeles nyligen kom ett annat avsnitt som handlar om boken Kistory. Det här är då inte en andra del om boken Kistory som jag ju har utlovat, utan det här blev ju, ni får se detta som ett litet bonus Easter egg som blev väldigt långt. Och det är ju inte sista gången jag pratar med Carl i podden heller, så att vi kommer säkert titta på någonting mer. Men fram tills dess så... Nästa vecka så kommer vi att vara på Sweden Rock. Där är vi på både fredagen och lördagen i EMP:s tält. Erik Martin Penis. Vad dåligt. Och där står vi och signerar vår bok. Och man kan även leta ut mig. Jag har sagt innan att jag är ju på Sweden Rock på torsdagen också. Och har lite recensionsuppdrag och annat. Så jag kommer att ha med ett par böcker. Och fångar ni mig i vimlet och prompt vill ha boken, så kan ni ju köpa den av mig där. Och så kan ni gå och leta upp Carl någon annan dag, för den signerade av honom då. Annars kan jag skriva Carl Collinius också, för jag kan stava till det, tror jag. Men fram tills vi ses och hörs nästa gång, så tack som vanligt för att ni lyssnar. Tack för alla fantastiska meddelanden som ni skickar om att ni tycker om boken. Det är en enorm egokick, ska jag säga. Jätteroligt att läsa recensioner och sådär. Det är jättekul. Men att få ett meddelande att någon tycker det här är så jävla roligt och bra, det är mer än vad jag hade vågat hoppas på. Så tack snälla för att ni bryr er. Det här är Alex Room Service avsnitt nummer 60. Kan ni fatta, vi är fan mer än halvvägs på väg till 100. Jag har alltså hållit på med detta nu i över 4 år. Det är obegripligt och jätteroligt. Så tack för att ni finns, tack för att ni lyssnar. Tack till Carl för att du pallade pladdra lite med mig idag. Krama varandra i trafiken, ta hand om varandra, var snälla mot varandra, och så ses vi på Sweden Rock. Om vi kanske inte nästa gång. Ja, var är vi då?
Är vi vid havet eller?
Snyggt.
Tack för att vi kom.
God afton.